Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Välkomna till Brott, skratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Nina Löfvenhjelm och är brottmålsadvokat.
Och jag heter Silvia Engelsson Åkermark och är brottmålsadvokat.
Hej Silvia!
Hej Nina, vad kul att höra din röst.
Ja, men detsamma. Vi sitter ju fortfarande på varsitt håll här på grund av de här coronatiderna. Så att, ja, vi hoppas att ni ändå accepterar det här ljudet då, som blir lite sämre än när vi sitter i poddstudion som fortfarande är stängd. Men vi ska ju fira lite här nu, för att podden har ju blivit så mycket som ett år gammal. Igår.
Ja, jag kom på det idag. Alltså jag måste säga, men gud, för jag kommer ihåg vart strul, för vi hade ju väldigt mycket strul i början just med ljudet.
Ja, det var katastrof.
Och, ja, och
vi höll på.
Gud vad vi höll på. Men ja. Och så nu då så känner vi, eller äntligen har vi kunnat vara mycket i studion, men det kan vi ju inte längre och det är ju varit underlättat. Men vi är ju så tacksamma att ni har lyssnat och kommit med feedback och vi har ju lärt oss så mycket också. Vi hoppas att ni har lärt er, men vi har ju lärt oss massor under det här året.
Verkligen, vi har ju, ja men precis, för vi måste ju hitta på ämnen för de olika avsnitten och då vill man ju också läsa på lite extra och kolla upp domar som kan vara intressanta att berätta om. Så att det är klart att man har ju lärt sig jättemycket på det här. Och också att man utmanar sig själv. Det har väl varit det största egentligen, att man vågar göra det. Trots att folk lyssnar och har åsikter.
Ja, det är väldigt många som såklart har åsikter. Men jag tycker att vi har lyckats bra med det. Att kunna släppa vår prestationsångest och bara köra. För det har ju varit en utmaning. Mm. Det är ju det som jurist och det som vi är uppfostrade i. Att vi blir väldigt lätt, att vi blir, har som prestationsångest att det hämmar oss. Men vi kör ju på
precis,
lite.
Precis, så att allt ska bli perfekt. Ja, men precis. Det här med att det ska vara perfekt, det får man bortse ifrån. Och så får man köra lite på känsla. Och jag tänker inte så mycket på att folk lyssnar.
Nej, och jag.
För då blir det jobbigt.
Nej, men vi också är ju så här att, så bara nu innan, vi pratar ju alltid minst en halvtimme innan vi kör igång. För det händer så mycket.
Det går inte att stoppa.
Nej, och alltså, man tycker jobbet, att vi har den här podden också, gör att man uppskattar jobbet ännu mer på något sätt. För man inser, man kommer på nya grejer och när ni skriver saker så blir man så, får oss att tänka till och, ja, och man har väldigt tacksamhet över att jobba med det vi gör och att kunna fortsätta med podden.
Mm, absolut, som bara nu när vi pratade, vi sa att vi ska spela in på en gång för vi har mycket att göra och vi är lediga, det är första maj idag. Och nu har vi ändå pratat en halvtimme innan vi började. Det är typiskt att det här hände och det här hände och jag hade det här målet och även privat såklart också. Men man inser hur mycket upplevelser och hur mycket, ja, men, saker som händer i det här jobbet varje vecka.
Ja, och idag Nina ska vi prata om någonting som kallas hatbrott. Och jag vet att du har ju satt in extra i det nu. Kan du berätta, vad är det egentligen?
Jo, och det är faktiskt inte ett särskilt brott som det kanske låter som, utan det är ett samlingsnamn på flera olika brott där själva motivet är då, vad ska man säga, ett hat eller att man har fördomar mot en grupp som egentligen bottnar i bristande respekt för mänskliga rättigheter och människors lika värde. Och ett exempel på ett sånt här hatbrott, det är då så kallad, det här, det känner många till, och hets mot folkgrupp. Vilket innebär att man då sprider uttalanden som är nedsättande för, om då en grupp människor. Och man sprider då uttrycklig missaktning om den här gruppen. Som då anspelar på exempelvis då ras eller hudfärg och etniskt ursprung. Men även sexuell läggning. Och även nu har man lagt till också även könsöverskridande identitet eller uttryck. Det är bara något år tillbaka. Och det här med sexuell läggning la man till då 2002. Så att det här är ju någonting som utvecklas successivt under utvecklingen av samhället. Och framförallt, alltså det som är det vanligaste, det är ju rasistiska och främlingsfientliga motiv. Och den vanligaste brottsplatsen, det är nu för tiden då internet. Men även att man ger uttryck för sånt här på allmänna platser. För det är ju så här att om man uttrycker sig nedsättande mot om grupper på det här sättet inom den privata sfären, till exempel om man pratar med vänner och sådär, då klassas det inte som hets mot folkgrupp, utan det måste ha kommit till en slags spridning. Och sen inte heller, det här är ju väldigt spännande när det gäller själva yttrandefriheten, och det är ju det som ofta diskussionen handlar om, att om det är, vad ska man säga, en diskussion om det, då klassas det heller inte som ett brott.
Nej, jag vet, 2005 så var ju det just med sexuell läggning, det var ett väldigt uppmärksammat fall, Åke Gren.
Exakt.
Det var ju en pastor på Öland som, det var ju då ett relativt slutet sällskap, men som under predikan uttryckte missaktning just då mot homosexuella. Men det tog man ju upp då bland annat, då, som du säger, mänskliga rättigheter, men också religionsfriheten var ju väldigt starkt, plus yttrandefriheten. Så han blir ju inte dömd för det, men jag kan väl tycka, jag tror att det hade blivit annorlunda idag, faktiskt. För jag tror att man högsta domstolen hade dömt annorlunda idag. Men det kom ihåg att var, man diskuterade mycket, för jag jobbade på Riksåklagaren då. Så han som hade drev målet, Stefan Johansson, han justitieråd idag, drog det målet för oss under den, tror jag, fredags, man hade så här föredragning på fredagar. Och det var väldigt intressant att lyssna på. Men som du säger, det handlar om utvecklingen av samhället. Så därför tror jag att idag hade lite annorlunda. För att vi har ju som demokrati i Sverige en skyldighet också att alla ska känna sig trygga i vårt samhälle. Man är inte, för det är ju väldigt obehagligt när grupper kommer ut så här. Alltså när man uttrycker missaktning mot någon annan. Alltså när det blir sånt hat riktat. Och det är väldigt, man pratar ju väldigt illa också om de här grupperna. Och sprider falska rykten.
Ja, och det ser ju vi i jobbet, att det här förekommer mer och mer och blir allt vanligare. Och det här är ju någonting som också man bedömer, alltså domstolen bedömer det som en försvårande omständighet när det gäller straffvärdet på brottsligheten. Så att man kan alltså få ett strängare straff på grund av att man då konstaterar att motivet har varit den här då, vad ska man säga, missaktningen, och att brottet då klassas som ett hatbrott. Och det kan vara fråga om ett mord som är ett hatbrott, till exempel då, ett exempel är ju då Lasermannen, det ligger ju långt tillbaka i tiden, men där var ju uttryckligen syftet var ju att då mörda personer med utländsk härkomst, så att det blev ju också då väldigt uppmärksammat.
Och Peter Madsen nere i Malmö är ju också.
Han exakt.
Eller säger jag fel? Nej, men han heter Peter Madsen. Ja. Nu blir det jämfört med han i Danmark. Jo, ja. Men precis, att man, och det är ju det som också ibland kan vara svårt att bevisa om de inte har uttryckt det. Mm. Att till exempel med just, för det har ju funnits en hel del mord som har kanske just med en persons, alltså att de har en annan sexuell läggning att göra, och även just då om man är trans och icke-binär, men det är ju svårt om man inte har kommit till uttryck att visa att det verkligen är det. Alltså, det har ju varit problem tidigare, men jag tror också att man får mer och mer kunskap om det, att det faktiskt handlar om det. Och vi har ju diskuterat att man borde kanske lägga till alltså, själva kön också, att framförallt kvinnor, alltså, har ett brott, att det borde vara ett brott i sig. Men så långt har vi inte kommit, för vi utgår ifrån att vi är jämställda. Men det sker ju fortfarande idag väldigt många just mord på grund av att det är kvinnor, alltså att man tycker att ens kvinnans ägodel på något sätt i en relation.
Och det får man ju se vad som händer i framtiden, om det skulle kunna vara någonting. Men samtidigt vill vi ju vara jämställda, så att det är ju det som är, vad ska man säga. Men samtidigt har man ju infört andra typer av brott för att förstärka det här då, med som grov kvinnofridskränkning till exempel, som infördes för ett antal år sedan. Där man då betraktar, vad ska man säga, misshandel och upprepad kränkning av en kvinna. Men det kan ju också vara en man, alltså män som är försvårande.
Ja, och nu är det många som tar upp, man kan se det i media, och även jag har klienter som tar upp att när då icke-svensk då, som kanske inte har helt då, jag tycker det är väldigt svårt att säga vem som är svensk eller inte, för det är hur långt man ska gå tillbaka, så att, men det här med det som säger att man ser svensk jävel eller den jävla svenne sådär, att det skulle vara ett hatbrott. Men återigen, om man är liksom högst upp på i näringskedjan, så det är väldigt svårt ändå att säga att det på något sätt blir på samma sätt missaktning, för det är någonstans handlar om att man själv på något sätt ändå är den som har en majoritet och har makten över någon. Jag tror att det kommer dröja att det skulle bli ett hatbrott, eller vad tror du om det?
Ja, och det läste jag på faktiskt om, just att det här har diskuterats, och det finns flera fall just när det gäller det, där man då inte har kommit fram till att det är, alltså svenskar som grupp kan inte klassas, alltså det ingår inte i det här. Om man jämför då till exempel med blatte, eller om man ska bög jävel, alltså det är ju uppenbara former av då hets mot folkgrupp, eller, och det är även ett brottet förlämpning, då kan man dömas för båda i sådana fall. Men när det gäller då svenskar så klassas det inte som, så att säga, en grupp som kan utsättas för missaktning på det sättet. Men vi får ju se.
Nej, jag tror också att, liksom att det blir ju nästan kränkande för de som verkligen blir kränkta, alltså ja. I och med att fortfarande är ju svenskar som på något sätt har, såklart är en stor majoritet i Sverige. Men det är ju bra, men det här är ju intressanta diskussioner, för det handlar ju mycket om vilket samhälle vi vill leva i, och viktigt att man försöker lagföra, för kritiken vet jag mot åklagare har ju varit att åklagare varit fega med att ta upp det i gärningsbeskrivningen. Jag kan ha klienter som vill gärna att man, men kan inte du ta upp det här, för det är uppenbart att det varit liksom, när det är målsägande. Att det handlar till exempel om att det är den gruppen och sådär. Men åklagare är så otroligt bunden vid såklart att de ska kunna bevisa. Och det är väl just det. Men därför som du säger, när det är på internet, när det finns ett skriftligt, då är det ju lättare såklart. För då finns ju på svart och vitt vad de har skrivit. Det är svårare när de ska bevisa vad de har sagt och ingen annan har hört det.
Exakt. Och de vanligaste hatbrotten, det är faktiskt olaga hot och ofredande. Det är 41% av anmälningarna. Alltså då, lite längre tillbaka i tiden. Och sen är våldsbrottslighet, men även då ärekränkning och hets mot folkgrupp. Men det är klart som du säger, alltså, internet har ju gjort också ett genomslag att de här brotten har ökat markant. Och det är ju det som också gör dem så allvarliga, eftersom det får den här enorma spridningen också på nätet. Och det är ju någonting man tar hänsyn till också när man bedömer hur allvarligt brottet är. Om det ska bedömas som grovt brott då eller inte. Men ja, det är spännande. Vi, när vi diskuterade lite vad vi skulle prata om så tänkte vi på när vi var då rättsliga experter i det här terroristmålet, Rachmat Akilov, och det här terrordådet på Drottninggatan i Stockholm. Nu är det ju, rättegången var för 2 år sedan, det var då vi var rättsliga experter. Och det här knyter ju an lite till det, just hatbrott. Alltså det är inte samma typ, men terroristbrott är ju ett speciellt typ av brott som är väldigt ovanligt. Det är inte många som har blivit dömda för det i Sverige. Men det, där var vi ju, vi var ju med på den här rättegången, det var ju väldigt speciellt. Det var ju egentligen därför vi började med den här podden, för att vi tyckte att det var så kul med att vi var ju då radio, SVTs, var det P4, vi var experter då i Sveriges Radio och rapporterade från rättegången och satt med, och vi var även med i studion. Hur känns det här när du tänker tillbaka på det, Sylvia?
Nej, men det är ju väldigt givande. Återigen, som sagt, att vi var ju inte experter på det brottet när vi började. Nej. Men man läser ju på. Men vi är brottmålsexperterna, så vi läser ju på. Och att få vara med, det var ju en otrolig liksom också. Den utredningen var ju så otroligt professionell och noggrann, att man får se hela hur de hade byggt upp målet. Och nu erkände han ju, kan ju många tycka att det var inte så svårt. Men jo, det är det trots allt. För det får inte vara så att någon annan kan anses vara inblandad i det. Så det var minutiös liksom, sakframställan, vad han hade gjort liksom, varje sekund, för att kunna visa att det kan inte varit någon annan med liksom, förutom honom. Och det var även några månader tillbaka när han hade gjort, liksom, gått runt i Stockholm, kunde man se det på Drottninggatan och där på olika övervakningsfilmer. så att, men och hur försvaren hanterade målsägandebiträden och åklagarna och domarna, men sen också att som sagt man själv lärde sig, men det här är väl i princip det ultimata hatbrottet på något sätt. Att man utsätter ett attentat på grund av det här starka hatet man känner då. Man försöker hitta någon grupp som man då försöker liksom utsätta för det här skoningslösa, alltså köra den här lastbilen. Alltså att, för de hade gjort en film, alltså som alltså man kunde följa honom, hur det såg ut ungefär. Och
så 3D?
Det. Ja, 3D var det. Alltså det var ju så verkligt. Och det var, det är ju så, det är så, ska man säga, ont. Ja, men det blir ju väldigt, ja, det var väldigt obehagligt. Och bara inse för att egentligen så den här människan hatar ju inte de här personligen. Men då har drivs av ett syfte på något sätt. Att han också blivit påverkad. För det fick jag också följa, den påverkade IS då. Alltså några som han hade chattat med som påverkar honom och i hans tankar. Och, för han hade blivit utvisad från Sverige och hade liksom ingen, han kom från Uzbekistan, framtid. Och se då hur han påverkar han var. Och bara alltså att man kan få människor någonstans att göra det här är ju otroligt. Alltså, eftersom vi är intresserade också av psykologi och människor. För det är också hör alla anhöriga och du vet, de vittnesmålen och när målsägandebiträdena pläderade. Jag satte med på pläderingarna i mitt hjärta. Liksom, jag är, man är van att vara ganska opåverkad, men där gick nästan hjärtat sönder. För att det alltså var helt slumpmässigt var det en dag. Oh, ja, det var...
Ja, nej, men det var, och det var verkligen, det var ju tydligt hur alla var också berörda under den här rättegången. Alltså, dels hans försvarare men även åklagaren. Alltså, det var på något sätt att det var stundens allvar låg över hela rättegången. Så att det var väldigt speciellt, och det här är ju någonting alla vi som var med då kommer minnas.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men det som också var speciellt och jag tänkte på, det var ju det här med att han erkände ju brottet redan vid häktningsförhandlingen och sen då även då på rättegången. Men det räcker ju egentligen inte med att han erkänner, utan åklagaren var tvungen att visa då att hans avsikt hade varit att injaga allvarlig fruktan hos den svenska befolkningen. Det är alltså ett krav för att man ska bli dömd för terroristbrott. Och sen också att gärningen allvarligt hade kunnat skada den svenska staten. Så att åklagaren, trots att han hade erkänt det här, så hade åklagaren åberopat ganska mycket stödbevisning i form av då förhör med sjukhuspersonal, även personal från polisen, för att visa då hur mycket det här dådet påverkade samhällsviktiga funktioner i Sverige. Och bland annat fick vi ju reda på då mycket om hur, alltså, tunnelbanan hade ju stängt ner under flera timmar och den här överbelastningen på telefonnätet, just det här att flera myndigheter var tvungna att gå upp i stabsberedskap och just hur mycket det här påverkade det svenska samhället. Men även också man tog hänsyn till när man läste domen då att det här hade riktat sig mot Sveriges huvudstad. Det var också någonting som man beaktade. Sen så var det ju också en viktig fråga, var ju det här att på något sätt bevisa att Akilo, han ville åstadkomma något mer än att just bara döda, eller bara, nej, men att döda och skada människor. Alltså han hade ju ett annat syfte, och det som framkom då under rättegången, det han sa, det var ju att han ville, det var ju ett tydligt motiv med det här, och det var ju att han ville att Sverige skulle avbryta deltagandet i den här globala insatsen mot IS, den här militära utbildningsinsatsen som då skedde. Så det var syftet, och det berättade han ju om. Men det som var väldigt, det måste du också minnas, Silja, men det här med att han fick ju en fråga av åklagaren under rättegången, det här, men IS har ju inte tagit på sig, eller det här om då, han fick reda på att IS inte hade tagit på sig det här dådet. Och det visste han ju inte, för han hade ju suttit under flera månader då med restriktioner, hade inte tagit del av nyhetsrapportering. Och just det här svaret då, när han blev så förvånad, han bara, va, har de inte tagit på sig det? Alltså det var ju någonting inte han visste, han hade ju förväntat sig det. Så det var ju ett, vad ska man säga, ett moment som jag tror alla reagerade på.
Och det är ju väldigt intressant då också, som vi har pratat innan, om man som försvarsadvokat, det här med att vi har upplysningsplikt och klientlojalitet. Mm. Men har en klient restriktioner, så får inte vi berätta, om de inte får läsa tidning just och tv och så, då får inte vi berätta vad vi har läst i tidningen för klienten. Det är ju inte många som vet det, för då är det, annars är det ju ingen mening med att man har restriktioner. Mm. Så försvararna kunde inte heller säga det, annars vet ju de det. Men det har de inte, gjorde de inte, IS, som du säger. Och det är väl det här som då blir det fascinerande i när man, med det mänskliga psyket och varför man gör, och varför det här är så också allvarligt just med hatbrottet, hur lätt det är, för det handlar om att han fick känna att han gjorde något med ett högre syfte, som du säger, att han ändå någonstans då skulle komma till ett, för han dog ju inte själv heller, han dog ju inte när han körde in i Åhléns, så han då var ju förvirrad och skulle sedan ta sig därifrån, för någonstans handlar det om att man ska då komma få ett bättre liv i en annan värld, och att därför man lyckas, för man kunde, hur kan de här människorna göra det, som troligtvis inte är onda på början på något sätt, eller liksom, du vet, har haft det här kanske inte ens tänkt på det ett år tidigare, men hur farligt det är, och just därför också hur farligt det är med det här hatet mot olika grupper, för om man känner sig så utsatt i en grupp, då kan man börja hata tillbaks. Det är därför vi jobbar med de här frågorna, för att man inte ska liksom ha de här polariserade grupperna, och att också faktiskt så många då, till exempel som IS, kan utnyttja många vilsna själar där ute och påverka dem, som man fick se här och höra med chattarna hade gjort, och sen inte ens ta på sig det, liksom förstå vad, det är ju fruktansvärt. Alltså inte fruktansvärt att de inte tar på sig det, men fattar att man utnyttjar människor på det sättet.
Jo, och det är ofta den typen av människor som blir utnyttjade i det här, alltså de som inte har så mycket förlora heller. Han hade ju det här utvisningsbeslutet som han hade fått, som inte gick att verkställa, så att, och han hade ju en, vad ska man säga, en trasig, inte trasig, men en sån, en bakgrund där han ändå på något sätt var en måltavla, så att säga.
Ja, det är inte så att vi
plötsligt, han var ju inte så intelligent. Nej, men verkligen inte, utan men det var ju så uppenbart att det här var en person som inte var särskilt, så kan man inte säga intelligent, men han var ju inte, det var ju det som var så tydligt. Han fattade inte så mycket. Och det blev ju skrämmande nästan.
Ja, för han kan göra så en skada som ja, också blev. Och det kan bli ännu större skada. Ja. Men så skadades ju, kom ihåg, lastbilen på något sätt. Så det blev inte den farten som man hade tänkt.
Nej.
Och få se den här då, tredje filmen när alla människor bara slänger sig in i butikerna. Och liksom vilken... Det var bara sån här tur också, för det handlade ju om... Det var ju också... Åklagarna gjorde ju jobb där för målsägarna just att vilka som var målsägarna inte, hur man då hade... För menar, det var ju massa människor som var, befann sig, och alla blev ju ansågs inte vara brottsoffer. Och då handlade det lite om den här körningen och hur nära man hade varit inte, så de fick ju gå igenom det också, för att då de som ändå var, man hade ansett var målsägarna, skulle få den här ersättningen. Men jag tror, jag kommer inte ihåg om det var fem som inte ansågs, nu kanske jag minns helt fel siffror, men det var ett antal man inte tyckte, det var väldigt få i varje fall. Men de hade ju redan gjort då alltså valt ut varför och förklarat på ett väldigt bra sätt varför, för det var ju lite hur då lastbilen hade kört den här vägen.
Exakt, det var så här, fem mord och sen var det 119 fall av försök till mord, och då blir det då, för terroristbrott, det är ju också lite intressant, det är ju liksom en benämning på, det måste ju vara en underliggande brott som då konstituerar det här terroristbrottet, och då var det, han dömdes då för terroristbrott genom fem mord, men även då försök till terroristbrott genom 119 fall av försök till mord, men även då framkallande av fara för annan i 24 fall, och det var ju det som var distinktionen då, om det var försök till mord eller framkallande av fara för annan, så det var ju då i 24 fall, men då var väl en del av dem där det var uppenbart att det inte då var just den där närheten. Men det där var ju någonting,
ja,
som
var väldigt
försvaret.
Få var det.
Ja, jo, men precis, ja. Det var väldigt få, och det var det försvaret då. För de hade, vad ska man säga, ur ett så här försvarperspektiv, så var det ju det här, där var ju faktiskt Johan Eriksson som då var försvarare, han höll ju också sådana här presskonferenser, alltså det gjorde både åklagaren och försvarsadvokaten inför och efter rättegången under de här dagarna, och han sa ju att mycket av hans jobb handlade ju om att se till så att vad ska man säga, att rättegången gick att genomföra, att man också skulle få höra vad Kilo hade att säga själv och mer hantera det än att så att säga, vad ska man säga, och försvara honom efter, han erkände ju att han hade gjort det här, utan mer att han skulle berätta om varför han hade gjort det, och det vill ju alla veta, så att på så sätt så det gick, på så sätt lyckades det ju att han berättade ju faktiskt.
Ja, men ja. Mm. Men också,
och det är ju väldigt många som inte gör.
Nej, men med också den kartläggning man lyckades göra, han var så pass överbevisad också. Ja. Och det, när man jobbar då med brottmål, så blir man ju ändå, det här är fel uttryckt, för det är så fruktansvärt brott, men någonstans ändå imponerar den av själva utredningen, för det är ju väldigt sällan man ser så bra utredningar.
Ja, det var, de hade hållit 1700 förhör. Alltså, förstå.
Ja,
det var det,
ja, men det är för att det är så pass allvarligt, för det här kan ju verkligen skada också världen, för vad man lyckades med tycker jag också bra, var ju att det blev en sån fin sammanhållning och att det inte blir det då hatet mot vissa grupper, tyckte inte jag på så sätt blossades upp. Nu har ju då vissa partier, det finns ju en hel del främlingsfientlighet såklart, som har ökat, men jag tycker ändå att med det brottet, det var inte så att alla plötsligt blev vände sig emot, alltså hela samhället, utan det blev mer att folk började ta hand om varandra, att det blev en fin sammanhållning, att folk reste ju in till Stockholm för att, eftersom allt låg nere, alla transportmedel som folk hämtade och körde tog flera timmar, alltså folk väldigt ställde upp varandra och fortsatte göra det framöver, så att jag, för det finns ju en serie nu, man vill titta lite på det här som heter When the Dust Settles, en dansk serie som ska handla om ett terroristdåd, jag har sett den och den tar upp väldigt många
perspektiv. Var finns den då?
På SVT Play. Hur lätt det är att börja försöka skylla ibland på viss grupp när man själv blir utsatt för någonting. Och man kanske är humanist från början, men också man tar upp just med sexuell läggning, man tar upp, alltså det är så mycket perspektiv och den är så givande och viktig att se på grund av det, hur komplext det här är, men också hur lätt det är, framförallt för oss då som bor här, i och med att det är så mycket mot IS och så, att man vill hitta syndabockarna med någon annan och kanske inte sig själv, men jag tar upp också problem som finns då i vissa kulturer som fortfarande är mot homosexuella och vad det ger och hur destruktivt det kan vara inom en familj när ett syskon behandlar andra syskon, vet, är den som styr, det kan ju visa mycket i våra jobb och våra klienter som kanske blir utsatta, som blir extremt illa behandlade. Det handlar inte bara om partnervåld, utan syskon kan ju vara förjävliga och också styra. Eller när den äldste brorsan tar över hela familjen, när det kanske inte finns en närvarande pappa. Alltså det tar upp så mycket. Så ja, den var riktigt, riktigt bra. Jag kan verkligen rekommendera också att vi alltid måste jobba med oss själva när det händer saker. Vi får inte lägga skulden på en annan. Alltså någon annan grupp. Alltså att det där hatet mot grupper, det är det som förgör vårt samhälle. När vi börjar liksom börja hata varandra, så som det hände just det här terroristhatet, alltså attentatet på Drottninggatan, det ska inte behöva ske, alltså verkligen, men det gör ju tyvärr det.
Ja, nu det är ju jättebra tips, verkligen. Det där jag måste kolla på den här serien. Men och nu skulle vi ju fira här att poddens ett år. Och så pratar vi om så hemska saker, jag vet.
Ja, men, jo.
Men det var ju det som var grunden att vi också började med det här. Det var ju faktiskt det att vi var de där juridiska experterna och vi tyckte det var så roligt. Det var ju hemskt, men att få plus att vi ville också prata om såna här saker för att också ge en nyanserad bild på det som skrivs i media. Så att det är det vi jobbar för.
Ja. Vi ursäktar ju aldrig brott på något sätt.
Aldrig.
Liksom, det är klart inte hat mot andra. Alltså, absolut inte. Men jag tror också, du frågade mig vad vi lärde oss av att vara juridiska experter. Men vad vi insåg också var att vi har en unik kombination av kunskap. Och att det är därför också vi tycker det är kul att tillsammans, eftersom vi har ändå, som sagt, över 30 års erfarenhet och var både då just åklagare, domare och brottmålsadvokat. Du är också affärsjurist och vi är ju båda från regeringskansliet. Men att all den kunskapen är väldigt givande att kunna förmedla. För annars blir det väldigt lätt ensidigt också. Vi försöker ändå vara så nyanserade som möjligt. Kanske inte alltid är det. Men jag tror att många gamla tycker att vi försvarar för mycket. Men det är ändå viktigt att alltid behålla värdigheten och respekten mot andra människor. För vi vet aldrig själva vad vi kommer hamna i.
Nej, och det var bra.
Och det visar den här serien.
Ja,
det visar den här serien, kan jag säga. Det är det som är så jäkla bra.
Ja. Det blir ett bra avslut. Du har summerat det hela. Vad vi vill egentligen. Och det här. Sen har vi den här expertkunskapen, absolut. Men vi är också, vad ska man säga, novisa på det här. Vi tar ju reda på saker och vi ställs dagligen inför nya situationer som vi inte hanterat tidigare och behöver ringa varandra och stämma av. Så att det är ju det som gör det här arbetet så otroligt utvecklande för er som skulle vilja jobba med det här. Men alltså, det är ju väldigt, väldigt kul och spännande. Och du lär dig hela tiden nya saker. Så att vi är på något sätt inga experter på allt, utan vi måste också lära oss att anpassa vad vi tycker och hur vi agerar i olika situationer. Och det är ju det som gör det så meningsfullt.
Ja, och jag lär mig något nytt. Jag nu var nyligen på ett förhör och var så här, gud, jag borde gjort så. Alltså jag tycker jag lär mig, för jag undervisar nämligen våra biträdande jurister häromdagen, och då tog jag upp det att jag fortfarande lär mig saker varje dag. Så man måste verkligen vara ödmjuk i det här jobbet och ta till sig vad, gud, jag borde gjort så här, nu kan jag göra så. När man blir bättre för varje dag i princip. Och inte bli för trött. Tro att man kan allt, för det kan man verkligen inte.
Nej, gud. Det känns inte som man kan något.
Nej, men jag tror det är en bra utgångspunkt för att läsa. Är man alltid påläst?
Ja, man tror att man det är ju det.
Läser man inte på?
Nej. Och det är ju det som är så spännande, och just att läsa de här rättsfallen. Och det kommer jag ihåg redan på juristlinjen, att det var så himla roligt att läsa och förkovra sig i de olika brotten och sådär. Så att det har ju en annan dimension, mycket mer, när man väl börjar läsa på. Men och det är ju också nu med din, vad ska man säga, din hjärna, eftersom du är gravid. Så att allt är lite svårare för dig att fatta, kanske.
Tack för att du outar, jag skojar bara. Alltså jag blir nästan rädd för mig själv. Nej, men samtidigt som jag känner nu att man kommer ju ner också så här. Så jag känner att jag kan vara väldigt bra med mina klienter. Jag ger dem verkligen tiden på ett annat sätt. Alltså så här, jag måste ta det lugnare. Men absolut, att jag skulle nog inte göra det svåraste juridiska fallen just nu. Det håller jag verkligen med om.
Så jag menar. Men man påverkas ju såklart.
Ja, och också inse det. Och det gör jag. Alltså därför tar jag det. Alltså det är jätteviktigt att man är ödmjuk inför det, och jag skäms inte för det. Men man, som tur är då, är man ju så pass, det är ändå en väldigt bra ålder, som sagt, återigen att få. För att nu är man så erfaren så man kan ju lite leva på det ändå i många fall. Vilket jag är väldigt glad över.
Så men roligt.
Gud, ha en bra, och tack för att ni lyssnar. Ja. Fortsätt nu så vi kan fira 2 år kanske om ett år. Herregud, ja. Samtidigt.
Och skriv gärna kommentarer, för nu har ju en del skrivit kommentarer just där på iTunes med också så här förslag på ämnen ni vill höra och sådär. Då tar vi upp sådana ämnen. Så gör det, jättegärna kommentera. Supergärna.
Ja, det är super. Ah.
Ja, men ha en fortsatt bra helg nu här.
Yep.
Silvia så, och ni lyssnare, så hörs vi nästa vecka. Kram på er.
Ja, vi kram, hej.
Hej, hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.